Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 82. I förra avsnittet biktade sig alla hos fader Stefan, till och med fader Stefan själv. Varför jag inte var med förstår alla. Jag har inget att bikta, utom möjligen ett enormt tjockt pannben. Sa jag inför bubblan att det inte blir några fler titlar för LeBron? Yes, det gjorde jag. Men är det något för en bikt, jämfört med Nicks dikt? Har jag försvarat Russ to the bone? Ja, det har jag. Och ni ser väl att hans bones är 100% raka när Gordon Hayward kan glida förbi utan att ens trycka på gasen. Det är hemskt att se, men det gamla Russ takes något att bikta. Sen kan ju jag förstås, som tvättäkta hedning, inte bikta med oss fader Stefan som inte vet att det heter välkommen till bikten. Hur ska vi kunna ha en förtrolig andakt då? Men okej då, bara för Nicks skull så ska jag bikta en sak, men det gör jag för dig, kära lyssnare. Det händer att Nick har rätt. Nick såg att Chicago Bulls skulle bli bra inom ett år eller två. Han såg att Arturas Karnišovas och Billy Donovan vet. Jag tvivlade, jag vågade inte tro, jag vågade inte ge mig hän. Men Nick vet att Billy Donovan coachade Joakim Noah till två NCAA-titlar och därför inte behöver en lustig hatt för att vara legitimerad. Nick hade också rätt om Cleveland Cavaliers. Cavaliers är bra. Cavaliers kan faktiskt ligga 17-10 efter 27 matcher. Varför Nick har någon anledning skapar en allians mellan Cavs och Minnesota är mellan honom och Gud. Men mig passar det utmärkt, för då kan jag fortsätta tjata om att jag fortfarande ser igenom det skynka av tre poängar och så kallade skills som Carl Anthony Towns försöker dölja alla sina andra synder bakom. Och fader Stefan, sitt nu hemma och snea till det här trots att du försökte stå upp för mig när du tog det här mot Nick. Till nästa gång du tar emot vår bikt så är första Mosebok Gamla Testamentet, Lukas evangeliet och de andra evangelierna i Nya Testamentet. Det är viss skillnad. Uttrycket du sökte finns för säkerhets skull i Matteus evangeliet och lyder: varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget? Så, nu när jag har hyvlat lite på bjälken i mitt öga, hur är det med dig, Adis?
Alltså, våra intron blir ju bara mer och mer spårade för varje vecka. Nu var det något intro till Svenska kyrkans ny lansering av någon podd eller någonting. Men ja, det är bra, tack. Det är bra, tack. Jag satt och funderade på det här med, precis innan vi började spela in, att det är ju avsnitt 82, och så tänkte jag, okej, 82, vilken spelare har haft 82? Jag kan meddela att ingen spelare i NBA:s historia har burit nummer 82.
Ingen någonsin?
Ingen någonsin.
Tungt.
Fram till 2019, men jag antar att ingen har gjort det de senaste två åren också.
Okej.
Ja, så det är ju rätt sjukt. Så att vill man vara unik och sådär, satsar man på NBA, man kan ju plocka 82an då.
Johansson, är det den som gäller för dig eller måste du ha 81?
Jag tänker inte ta 82 om jag väl är 81. Det känns ju som en jävla en hyllning till kanske Rickard Eriksson då. Ta hans
det kan han ju för sig vara värd. Shout out Rickard Eriksson. Ja. Men är det bra annars då, förutom 81 och 82 och allt det där?
Ja, för fan, det är bra. Det är alltid kul på måndagar att kunna podda lite, snacka lite skit. Och jag är så jävla taggad på att kalla ut Boomer Nick.
Ja, jag tänkte faktiskt fråga om det, men det är bra att du tar upp det. Det är härligt att höra att du är redo för det. Nick, hur är det med dig? Redo att bli utkallad?
Jag är alltid redo för det, och jag blev faktiskt lite glad där när du sa att jag kallade det där om Chicago Bulls, för det gjorde jag.
Ja.
Och till och med efter Vucevic-traden när det gick åt helvete, jag sa att man ska ha tålamod. Att, om det är två personer i en bil som kan sin grej, då är det faktiskt de här två människorna. De skulle inte acceptera ett jobb där de inte vet att de kommer ha alla resurser som behövs för att bygga ett bra lag. Med det sagt, läget med mig är bra, och ännu ett avsnitt och bänkvärmare. Det finns inget bättre än att spela in det här. Let's go.
Är du med en polare just nu?
Jag är hos min polare Robin Ryan just nu, ja.
Såklart.
Finns Rob nu?
Robin Ryan.
Precis, det är en teologisk fråga här. Ännu en teologisk fråga. Finns Robin Ryan?
Han finns, han är här.
Okay.
Ja, det är härligt att höra. Dagens övningar börjar ju då förstås med vår kärnverksamhet, NBA. Det har spelats någonstans runt en 13-14 omgångar när ni hör det här, eller när vi spelar in det här rättare sagt, och vi tänkte som så att var och en har någonting att reagera på som är lite åt hållet what the fuck. Johansson, vad har du för what the fuck-reaktion efter de här, vad det nu är, drygt 3 veckorna?
Alltså jag började med att titta mot New Orleans, men de är ju bara någon sorts dumpster fire nu när inte Zion är med, och det känns än så länge att vi inte ska bedöma dem efter förrän Zion har börjat spela. Så att jag väljer faktiskt, för att göra vår vän Hubbe glad, Los Angeles Clippers.
Mm.
Jag tycker att de startar ju 0-3 tror jag var, och nu har de vunnit. De vann, jag vet inte hur många raka det var, om det var 7 eller 8 raka. Men så torskar de ju såklart i natt, som att jag hade tänkt ta upp Clippers, så kom ju Kirsten liksom bara inrullande såklart mot dina Chicago Bulls.
Precis, Bulls läxade upp dem och DeMar DeRozan outplayed Paul George.
Ja, men det ska sägas ändå att Paul George spelar på en makalös nivå. Han är ju någonstans i MVP-diskussionen. Kanske inte högst upp, för det tycker jag är Steph Curry just nu. Men han är absolut där i absoluta toppen.
Mm.
Och återigen är lite så här, alltså jag tänkte att fan, det blir tungt med Kawhi. Det blir, jag trodde aldrig att Reggie Jackson skulle kunna hålla i slutspelsformen. Jag trodde inte det.
Mm.
Men alltså, han snittar ju ändå nästan 18 poäng.
Och är deras nummer 2.
Exakt, faktiskt. Och för priset de fick honom så måste man ju säga att det är ett jävla fynd.
Mm.
Och samtidigt så spelar de ju med alltså ligans typ fjärde bästa defensive rating, och så tror jag att de har en typ top 6 net rating. Så jag menar, de har ju vänt skutan och fruktansvärt efter de första torskarna och faktiskt rullar rätt bra alltså. Det hade jag aldrig, jag trodde inte de skulle vara så pass bra. Jag trodde att de skulle kämpa för en play-in typ nu utan Kawhi hela säsongen.
Ska man säga någonting, som de har ju lite grann i någon mening haft lite samma flyt som Golden State har haft, att de har haft en bunt hemmamatcher. De är 6-3 hemma och bara 2-2 borta, så de har spelat 9 hemma och 4 borta, så det väntar ju lite knepigare tider för dem, kan man gissa. Men är med dig. Det var inte 8 raka, men jag tror att de hade 7 raka när de torskade mot Bulls. Faktiskt.
Ja, jag tycker det är kul att se sån här som Batum som ändå fortsätter att vara lite glue guy och lite, och en favorit som jag har haft ända sedan Denver-tiden, det är Hartenstein, vad heter den?
Hartenstein.
Jag tycker han är grym. Jag fattar inte varför han inte fått mer större roller än vad. Jag tycker alltid han levererar när han kommer från bänken, oavsett om det varit Denver eller Houston eller vad det varit. Så att, kul.
Nick, har du någonting att bemöta det där med, eller vill du gå på din?
Jag går vidare till min.
Mm.
Jag vill lyfta fram Chicago Bulls, okej? Vi har pratat om dem många gånger, men de skulle vara 9-4 efter 13 omgångar. Kändes inte som något realistiskt. De är inte långt ifrån ligans bästa record. Så Chicago Bulls, vi nämnde dem nu i början av avsnittet, och jag ser det igen. De är bra, men tittar man på sociala medier så kan man tro att det är det bästa laget någonsin. Alltså det enda jag ser på morgonen, öppna Instagram eller Twitter, är highlights från deras matcher och Bulls are back och sådana här cringiga inlägg på sociala medier. Vet ni vilket lag som har 9-5 som aldrig syns på sociala medier? Det är Cleveland Cavaliers. Okej, okay. De är 9-5. Alltså, vi pratade om det här innan vi började spela in, att hade Evan Mobley spelat för New York Knicks hade hela världen gått nötter just nu, med tanke på hur bra han är. Men eftersom han spelar i Cleveland, som är typ USAs Köping typ, så folk bryr sig folk inte riktigt och vet inte vilket monster den här grabben är. Men det är något annat jag vill ta upp nu, som jag har väntat att ta upp länge. Och det är att jag inte riktigt orkar mer längre med avancerad statistik. Där måste ta slut, och jag vågar idag faktiskt säga ifrån. När avancerad statistik blev en grej för typ 10 år sedan, så hade jag verkligen inget emot det. Ja, det låter rimligt att Desmond Mason med sin trasiga bössa inte ska ta långa 2-poängare. Eller att jag minns när Houston skulle passa in bollen till Kelvin Cato och bara för att passa in bollen till någon i posten. Det är ingen bra idé, okej? Okay? Det finns statistik som tyder på att det är det värsta du kan göra. Och ja, en spelare som Shane Barrier, han tillför mer än hans traditionella stats. Jag förstår all det där. Men det har spårat. Och det har spårat fullständigt. Och jag börjar bli trött på det här snacket. Jag bara väntade på att någon av er skulle ta upp det där med att Steph Curry och Nikola Jokic båda är typ topp 5 i någon jävla defensive efficiency. Och vem var det som postade en tweet om att Steph Curry är en, alltså det där stämmer ju inte. Det där stämmer ju.
Jag kan svara dig då. Jag tweetade att Jokic hade just nu den bästa defensive ratingen av alla spelare. Mer som att jag tyckte att det var ganska roligt. Okay. Sen tweetade jag om Steph Curry att jag tycker inte att alla ska klanka ner på honom som en dålig försvarare.
Okej, okay. och han är ju typ i toppen av defensive rating, tror jag. Senast jag kollade så var han det. Och det är det som är grejen med avancerad statistik. Nikola Jokic och Steph Curry, de var miserabla försvarare som är så pass smarta och så pass villiga att utvecklas att de har blivit okej. Okay. Så du kan ha dem på planen utan att de gör bort sig. Och det är faktiskt riktigt bra gjort av dem. Men det, alltså, om det finns en lista där de är bland de bästa försvarare i NBA, då är det något allvarligt fel med den här listan. Det finns ingen kontext i det där. De brukar sällan försvara de bästa spelarna i andra laget. De är helt enkelt, det är inte deras grej och det är okej. Okay. Men grejen med avancerad statistik är att du kan hitta något positivt. Och, alltså jag lovar er, jag kan hitta statistik om att Russell Westbrook skjuter bra procent på tre poängar i fjärde perioden när Anthony Davis är fotskadad och det regnar i Portland. Alltså det
har spårat ur. Fast det är inte avancerad statistik.
Det är jätteavancerad statistik. Det är superduper jätteavancerad statistik. Alltså det är ju, jag väljer idag att förklara krig mot avancerad statistik, för vi måste gå tillbaka till att titta på matcher. De är datanördarna som har skapat de här algoritmerna. De ska inte styra hur vi ska se på NBA. De ska inte styra hur vi ser på basket, det är för mycket. Det måste finnas någon balans. Jag förstår att det är en nyttig grej att ha avancerad statistik vid sidan om. Förstår du vad jag menar? Det var ju samma sak när jag skrev i gruppen och sa ja, men Lonzo Ball 12-5-4 per match. Han är typ Ricky Rubio utan skägg. Och då kommer Addis med någon avancerad statistik om att hans plus minus är helt insane. Men vänta, okej. Okay. Lonzo Ball, alltså jag är ledsen. Han är Ricky Rubio. Och jag har all respekt för att Lonzo Ball har gjort sig själv till en bra skytt. Och han är nyttig för Chicago Bulls. Jag säger inte det. Jag säger fortfarande att han är draftbust. Han var trots allt tvåa i en draft. Och han snittar 12-5-4. Det är okej. Okay. Han är serviceable. Han är okej. Okay. Men jag vill inte höra något om att han är den duden. Han är ju inte det. Vi måste gå tillbaka till att lita på våra ögon.
Var spelar Ricky Rubio nu? Han spelar ju ett lag som är 9-5, vill jag minnas.
I Cleveland Cavaliers. Och Ricky är riktigt bra för oss. Han är bra för oss.
Exakt. Ja, och Lonzo Ball är riktigt bra för Chicago.
Nej, han är bra. Han är bra. Han är nyttig. Han är rätt spelare att ha med DeRozan och Lavin. Jag håller med. Ja, ja det är han. Men han är fortfarande knappt medioker startande point guard. Inte ens det. Han är inte topp 15 i NBA. Han är definitivt inte. Jag är ledsen. Och vi måste också säga att 12-5-4, det är inte imponerande. 39% från golvet, det är dåligt. 42 från 3, skitbra. Han spelar försvar, jag vet. Men goddammit, jag vill inte höra något om hans defensiva plus minus samtidigt som det blåser tornado i Tennessee. Alltså det, jag bryr
fast
inte.
Jag har ju varit ungefär lika ute på Lonzo Ball som du. Kanske inte riktigt, men nästan lika ute på Lonzo Ball. Nu när jag liksom ser honom och ser honom i en kontext, så ser jag ju en sak som man faktiskt kunde se i New Orleans också som han är bra på. Och det är ju just det här att se till att bollen är i rörelse och att det lönar sig för andra att vara i rörelse också. Sen leder ju inte det nödvändigtvis ens till att han får någon bättre avancerad statistik utom möjligen liksom en plus minus rating. Men man märker att också då de andra i Bulls faktiskt är smittade av det här. Det är faktiskt ganska bra att bollen rör på sig. Om vi rör på oss, då kommer vi att få bollen i en produktiv situation. Så liksom, jag tycker att Lonzo är mycket, mycket bättre än vad 12-5-4 eller 12-4-5 eller vad det nu är han liksom visar upp i stats. Han är klart bättre än sina stats.
Han är kanske klart bättre. Är han en medioker startande point guard i NBA?
Ja, jag skulle säga att han är någonstans i mitten så där. Det finns ju absolut massor med point guards som jag förmodligen skulle välja före, men han är en bra NBA-spelare.
Hur som helst, alla kids som lyssnar på det här, se på matcherna. Lita inte på de här datanördarna, de vet ingenting. De spelar Fortnite och skapar algoritmer som har fuckat upp oss totalt.
Det är väl bäst att jag går nu då. Så jag har, faktum är att man skulle ju kunna ha ganska många olika what the fucks. Alltså regerande mästarlaget Milwaukee Bucks 6-8 minus 1,9 i net rating.
Net rating.
Ja, nej, men alltså bara alltså de är ju minus. Det finns ju många lag som ligger liksom lite konstigt i det här, men de ligger minus och utanför play-in. Oklahoma City Thunder är 5-7 och har slagit Lakers två gånger och har net rating minus 8,2. Och vet detta, de har alltså vunnit 5 av 12 matcher fast de försöker förlora, och de skjuter 40% från golvet och 30% från 3. Så har de ändå lyckats vinna 5 matcher. Det är en what the fuck. Men vi går vidare till den som jag faktiskt tänkte ta, och det är Washington Wizards. De toppar alltså East. Och då tänker man ju liksom, Bradley Beal, han är ju säkert liksom någon som ligger bakom det här. But he ain't. Bradley Beal gör faktiskt en medioker säsong enligt hans standard. Han snittar 23, 5,5, 5,6. Han skjuter 40% från golvet och 25 från 3. Det är alltså Russell Westbrooks siffror i princip. Visserligen då 97,6% från straffkastlinjen. Men det är ju andra spelare i laget. Montrezl Harrell snittar ungefär lika mycket som Bradley Beal med enormt mycket bättre effektivitet per 36 minuter. Han har ju 18 poäng med 65% från golvet. Det finns inte. Kyle Kuzma gör 15 poäng och tar 9 returer. Han har aldrig snittat 9 returer per match. Inte ens per 36 minuter eller 100 possessions. Liksom. Vad är det här för någonting? Är Wes Unseld Jr. ett geni?
Alltså,
eller överskattar vi så kallade superstjärnor som Bradley Beal brukar räknas som?
Nej, men alltså, jag tycker att de har ganska okej lag. Och nu de senaste matcherna har inte ens Rui Hachimura och Bertans spelat. Det är ju okej rollspelare.
Rui Hachimura har väl inte spelat överhuvudtaget i princip?
Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag vet inte. Jag
tror inte att han har spelat en match. Han har några personal reasons.
Men de är breda. De är breda och de har ju många dudes som kan göra liksom sina grejer. Som exempel Spencer Dinwiddie liksom Harold. Så jag är absolut lika förvånad som du. Men jag trodde att de skulle gå till slutspel inför säsongen.
Alltså jag tror att det just det är poängen. Alltså de sätter alltid in killar som kan lira. Alltså det spelar ingen roll vad de roterar runt på. Okej, inga superstjärnor, men alla kan lira.
Exakt, alla kan göra något.
Och det är inte alla lag som kan sätta in killar som verkligen kan bidra på väldigt många olika sätt.
Austin Reeves. Alltså,
ja, exakt.
Raul Neto är ju en produktiv spelare liksom för dem. Ja. Det har han aldrig varit tidigare i karriären.
Nej, och alltså, grejen är att jag håller med, jag är också väldigt förvånad. Men om man tittar på förra året också, alltså jag vet inte om ni minns, men de hade ju en brutal start på säsongen. Jag tror de torskade 5-6 raka, de var typ, hade vunnit 5 matcher av 20 och alltså, det såg ju riktigt illa ut. Men de vände ju det där andra halvan av säsongen. De var ju alltså jävligt formstarka, de hade typ en 10 matchers streak med vinster och grejer.
Fast grejen är att jämfört med det laget har de ju faktiskt 4 nya i startfemman och en ny coach.
Jo, absolut, absolut. Men någonstans så, de hade ju visat någonting trots att deras record inte var så bra förra året totalt sett. Men de var ju rätt bra andra halvan av säsongen faktiskt.
Men absolut, alltså, det är ju väldigt med Russell Westbrook.
Ja, exakt.
Och Daniel Gafford som de stal från Chicago.
Ja, just det. Bara det.
Jag tror många Lakers-fans tittar åt Washington just nu.
Ja, men det är ju klart att de gör. Det är ju klart att man måste, och kanske också om man, nu kommer inte jag ihåg, jag har inte sett det här 100% bekräftat heller, men det är ju klart att de också överväger det här med Buddy Hield-traden. Vad var det? Kuzma och en till. Och det var
Harrell.
Inte... Just det, Kuzma och Harrell för Buddy Hield. Det hade ju förmodligen också varit, och så hade de då sannolikt kunnat behålla Alex Caruso.
Exakt, för det hade de behövt också. Caruso och KCP tillsammans med Hield hade varit, det hade de haft istället en jäkla massa snubbar som kunde lira, för Caruso var det jävligt bra för er.
Ja, men för som det blev med Caruso, så han ville ju vara kvar, han var ju beredd att gå ner i lön och allt vad det var, inte hur mycket som helst förstås, men en del, men de hade ju, om, i och med att de tog Westbrook, så var ju då så att säga Caruso för 7-8 miljoner, det var ju så här Golden State-läge, det hade kostat dem 35-40 miljoner i luxury tax. Och då föredrog de minimum guys. Mm. Så ja, och det tackar jag för. Han är jättebra i Chicago. Han är helt kanon. Också en sån här Lonzo Ball, klart bättre än sina stats. Mm. Addis, vad har du för what the fuck då?
Jo, ett lag vi har knappt nämnt dem sen, jag tror sist vi pratade om dem ordentligt var typ när Chris Sarapovic var här och gästade oss. Han kom ju ut som Celtics-fan, om ni minns det.
Ja, just det.
Ja, men faktiskt, så det är Celtics. Och grejen, man blir inte klok på dem. Alltså nu är de har vunnit 6 matcher, torskat 7. Och det här är ju ett lag som de når ju aldrig riktigt dit de själva vill, tror att de ska varje år och någonstans har byggt för i flera år. Alltså jag vet att Danny Ainge inte är kvar som general manager, men hela grejen med deras rebuild som de började där när de skeppade Kevin Garnett och Paul Pierce 2013 har ju varit liksom att de bygger för framtiden, men de har egentligen aldrig kommit fram till någonting. Och nu är de här. Med ett lag som, alltså på pappret, borde vara ganska bra i alla fall. De har ju Tatum och Jaylen Brown. Och ja, Schröder nu. Han har spelat ganska bra. Men Marcus Smart.
Warford.
Men, ja, alltså det är ändå ett helt okej lag. De borde kunna göra bättre än de gör. Men det är någonting off. Jag vet inte vad det är, men någonting är off ända sedan hela den här Kyrie-grejen liksom briserade och de skeppade honom. Och, alltså så här, det är någonting off i den där. Och också att Brad Stevens bara, alltså vem kunde tro det innan förra säsongen att Brad Stevens skulle lägga ner sin coachkarriär och säga ah, men jag blir GM istället och så hämtar vi Udoka från Brooklyn.
Men det är verkligen en skräll.
Och ja, det är lite frågan, alltså, om han då kände att det fanns någonting i laget som han tyckte var en jävla struggle. Alltså, ja. För det finns ju uppenbarligen, det har ju varit lite så här, Marcus Smart har kallat ut Jaylen Brown och lite fram och tillbaka.
Och Tatum.
Ja, och Tatum har ju inte, alltså Tatum har ju inte varit bra de senaste 2 åren. Alltså nej. Egentligen.
Nej.
Och
nej.
Det känns som Stevens bara så här, nej jag orkar inte med det här. Ja. Typ.
Ja men typ, exakt. Och alltså nu är, alltså helt ärligt så är det faktiskt en legit fråga att säga, vem tar du, Jaylen Brown eller Tatum?
Mm.
Jag är inte säker ens
vem inte jag tar. Heller. Nej. Och det har varit otänkbart för 2 år sedan. För 2
helt
år sedan
otänkbart det för 2 år sedan. Alltså man skulle vara sjuk om man skulle ta något annat än Tatum liksom. Men han är, det är någonting där, alltså i det här laget generellt som inte vibar. Och det kan vara så att deras window liksom stängdes innan de ens hann öppna det. Och ja, alltså jag vet inte. Och sen, alltså rotationen helt ärligt, Peyton Pritchard, det är en point guard som är lika lång som mig. Alltså, kom igen, han skjuter typ 25% från golvet. Nick, alltså det gör du. Alltså alltså i NBA.
Ja,
i ligan du 75%. Det är 75%, inte så, men det vet det bra, vi.
Tack.
Men ja, jag vet det. Det är någonting off med det här laget. Och jag trodde att de skulle vara bättre. Inte att jag trodde att de skulle demolera liksom East. Men kom igen, 6-7. Och Tatum spelar som skräp.
Alltså Tatum är 39% från golvet, 32 från 3 och knappt 43 från 2. Han tar alltså 14 skott från 2 och sätter 6. Det är ju liksom... Och rätt friskt med turnovers och i princip nästan lika många turnovers som assist. Så det här när Marcus Smart kallade ut honom liksom passa bolljäveln, och då har ju till saken att Jaylen Brown har fler turnovers än assist, så det här att passa bollen, det ligger ju någonting i det, alltså de får ju inte ihop det här. De har en ganska bra, eller bitar till ett bra pussel, men pusslet fogas ju inte ihop.
Och jag såg också att Enes Kanter som är center där, han får inte spela någonting i princip, och han hade ju varit ute i natt tror jag det var och tweetat att anledningen till att initierat att anledningen att han inte får spela är på grund av han, jag vet inte om ni har sett det, men han är ju på en sån här politisk resa just nu där han kritiserar Kina och ja, styret alla. Där och så vidare. Ja, han kritiserar, han kör bara liksom. Han kör. Och han menar ju att det är därför han sa någonting i stil med alltså fortsätta att limitera min speltid bara för att jag säger vad jag tycker eller någonting sånt.
Liksom. Ja, det där stämmer nog inte.
Nej, alltså det finns många anledningar till att man inte vill att Kanter ska röra golvet faktiskt. Men...
Can't play Kanter.
Ja, can't play Kanter, just det, Billy Donovan. Men fortfarande, det säger någonting om läget i truppen, tänker jag. Alltså, det är ju någonting off när han går ut och säger så. Och det är, ja, Udoka har inte fått en bra start på sin tränarkarriär, eller i alla fall headcoach-karriär.
Nej, så är det ju. Ja, han och Wes Unseld Jr. var väl liksom de två av de hetaste yngre. Och Wes Unseld går ju väldigt bra som sagt då i Washington.
Ja, Udoka hetast skulle jag säga. Alltså, har ju gått under pap i, vad var det, 6 år kanske eller någonting. Han vann väl till och med dem 2014 va?
Sen har jag varit i både Philly och Brooklyn.
Ja, Brooklyn förra året, Philly året innan. Så att alltså, han var ju hypad alltså, men och handplockad av Brad Stevens då, men nej, det har inte funkat i alla fall.
Nope. All right, ska vi gå vidare till Sverige?
Kan vi inte bara ta det här ryktet som jag hörde om den här så kallade Philly-traden?
Ja, absolut. Du får ta den, för det var du som hörde den.
Ja, jag hörde idag att Philly blev erbjudna för Ben Simmons. Då blev de erbjudna Toronto. De erbjudna Fred VanVleet, OG Anunoby och fjärde picken som då blev Scottie Barnes. Alltså, jag fattar inte. Det är ju... Alltså, sparka Morey.
Men är inte det här Morey ska ha en superstjärna-syndromet? Det måste ju vara det. Alltså, det är min enda tolkning. Han skulle ju ha Harden till exempel förra året. Och sådär. Alltså jag tänker att... Ja, men det är ju helt fel. Såklart de skulle ta den. Alltså Ben Simmons spelar ju inte ens fan.
Ja, men, och sen så säger jag vad man vill. Jag menar VanVleet passar ju rätt bra. I och med att han är någon slags point guard. Och både kan skåra och spela bra försvar. Det finns inte ett lag i världen OG Anunoby inte passar i, och Scottie Barnes har ju visat att han skulle gå som nummer 2 i draften efter Evan Mobley om draften gick idag.
Exakt.
Ja. Och istället har de Ben Simmons nu vars draftvärde bara faller för varje...
Trade-värde.
Ja, trade-värde bara faller för varje pressrelease som de här Rich Paul och de här gör.
Ja, exakt. Och alltså, jag vet inte om folk har hängt med. Vi kan ju uppdatera bara kort om Ben Simmons-läget också. Alltså, det senaste jag fattade är ju att de är ju fortfarande inte överens om hans mentala hälsa i princip. Där Philly... har tvingat honom att använda deras läkarteam på något vänster. Och han har typ accepterat det här och de vill typ cleara honom till att spela. Men han vägrar och har sitt egna team där han menar att jag inte är redo att spela. Och det är typ där de är, som jag har förstått det. Alltså,
som jag fattade så vill ju Phil i alla fall ha någon form av info. Det är väl inte helt orimligt i och för sig. Det var ju mycket i den där Rich Paul-intervjun som jag kände att liksom Rich Paul får nog börja fundera på vad fan han säger i intervjuer också. Och börja jämföra John Wall-situationen med Ben Simmons-situationen och tycka att det finns några likheter och att Houston Rockets är professionella var faktiskt bland det dummaste jag hört på bra länge. Det ena laget betalar John Wall för att inte spela. Det andra laget vill att Simmons ska spela och är beredda att betala honom för att göra det. Men inte när han inte spelar. Vad är liksom likheten?
Nej.
Det finns ingen.
Nej.
Annat än att Wall och Simmons är Rich Pauls klienter. Och han vill deras bästa. Men kom igen. You gotta be better than that, man.
Luktar vi John Wall till Philly för Ben Simmons, eller?
Herregud.
Inte en chans, säger jag. Då tror jag hellre att Morey väntar ytterligare ett år.
Morey är smart att ta Christian Woods och John Wall för typ 2 dudes.
Ja, Simmons kanske. Om de skickar med. Sengun också kan de skicka med.
Ja, typ något sånt.
Valfri tonåring.
Förutom Jalen Green. Valfri tonåring.
Lär inte bli Kevin Porter då i alla fall, tror jag.
Nej.
Ja, ska vi gå vidare då? Sveriges damer spelade EM-kval i... Vad var det? I söndags va, Nick?
Igår.
Och förlorade mot Lettland borta med lite väl stora siffror till sist, med tanke på att det stod väl, var det 70-64 eller var det 72-64 till Lettland? Det var 70-64 va? Det var 6.
Ja. Exakt. Mm.
Du såg ju hela matchen, Nick. Jag såg faktiskt bara andra halvlek, så du kan väl börja med vad vi har på den.
Nej, jag tycker att Sverige gör ett riktigt bra jobb i tre perioder. Jag tycker att de spelar bättre än väntat. Jag tycker att Klara Lundqvist är fullständigt makelös. Den prestationen är en av de bättre. Och då räknar jag med alla landslagsspelare. En av de bättre de senaste åren. Och i tre perioder ser det ut som att Sverige kommer få med sig ett riktigt bra resultat. Förlust med 10-12 poäng hade varit verkligen ett godkänt resultat. Tyvärr drar Lettland iväg där på slutet, och under hela matchen har Sverige stora problem att försvara. Screens i ryggen vid baseline, kommunikationen inte där och rutinen inte där. Lettlands spelare har mer rutin. Och det blev 19 poäng, det skulle inte bli vid det. Jag skrev om det igår, nu blev väldigt mycket snack om Jen, alltså stackars hon. Men jag Lovisa Jen, hon kom in där i fjärde perioden trots att hon hade en riktigt dålig match. Vilket, det är okej att ha en dålig match. Hon är orutinerad och hon har framtiden framför sig. Det handlar inte om det. Men det påminner mig väldigt mycket om Adam Ramstedt situationen. Adam Ramstedt helt plötsligt skulle spela mot Turkiet i avgörande kvalmatchen i fjärde perioden. Han hade inte spelat på hela matchen och helt plötsligt kastar man in honom. Jag tycker att man som coach måste välja sina lägen när man ska välja att lita på ett osäkert kort. Gör inte det i fjärde perioden av en jätteviktig match.
Tyvärr. Fast var inte det lite grann, alltså det var ju en possession där när Lovisa Järn tog, vad var det, 3 eller 4 offensiva returer i ett och samma anfall, sen kunde vi till sist inte göra poängen då. Ja. Men det var väl liksom ändå det som på något sätt skapade förtroendet för henne inför fjärde kvarten, att ja, men okej, hon, även om hon inte liksom gör exakt det vi tror, så kommer hon göra nytta.
Nej, jag håller inte med. Hon var aldrig bekväm på planen. Kastade bort bollar, 0-5 från golvet.
Ja, men jag sa inte att jag höll med. Jag sa bara att jag sökte en förklaring till...
Men vi behöver inte fokusera på henne. Jag tror faktiskt på henne som en backup i landslag i framtiden. Jag tror att hon kommer kunna göra 10-15 minuter per match och göra det okej. Men jag vet inte om hon är där nu. Hur som helst, vi förlorade. Landslaget har ingenting att skämmas för. Med 3 vinster går vi mest troligt vidare. Det enda vi behöver prata om nu är, som är viktigt och relevant, är om vi kommer att ha våra bästa spelare i laget. För jag tror helt ärligt, hade Regan McGarity bara varit med, så att vi hade fått lite mer defensivt, lite bättre försvar under korren. Jag tror att den här matchen slutar med Lettland seger, kanske 5-10 poäng. Men nu blev det 19 och that's life.
Det var ju så att Lettlands typ center, Annette Steinberger, gjorde alltså, vad blev det nu, 34 poäng och 13 returer med osannolik bra skottprocent. Vi hade klarade helt enkelt inte av att stoppa henne, bland annat då på de här backpicksen som du pratade om, Nick. Och det är väl en sån grej som kan hända när man har ett orutinerat lag, men man hoppas ju att man ska lära sig någonting medan matchen pågår, att om jag får en backpick och det här händer, så ska man kanske reagera någon gång. Men,
alltså, om vi tar den delen då. Alltså, jag förstår att de är orutinerade någonstans i ett landslagssammanhang. Men vi pratar inte om duvungarna eller rent var de har lirat eller åldersmässigt. Någonstans så är det så här, alltså, basket 101, hur du löser en backscreen, hur du inte bara konstant fastnar i den. Det är ju liksom ändå någonstans, alltså,
fast Johansson, är inte det en sån här klassisk situation där när du har större och starkare och mer rutinerade spelare, att de kommer kunna utnyttja det gång på gång på gång på gång? Förstår du vad jag menar?
Ja, fast det finns ju fortfarande grejer som du kan göra. Någonstans fastna i screenen för fjärde gången. Då hade i alla fall jag reagerat över att fan, jag kanske behöver tänka någonting annorlunda. Eller skrika på min lagkamrat, bumpa skiten ur den.
Eller kanske testa zonförsvar. Liksom. Det är ingen hjärnkirurgi det här med basket. Men det som det är inte enda anledningen till att de vann med 19, den backscreenen. Men ni som såg matchen, ni vet ju att de fick ju jävligt mycket gratis på det där. Vi gjorde bort oss och Sverige gjorde bort sig. Och Det är bara att fokusera på nästa match. Nu är det ett år kvar till nästa kvalmatch. Mm. Så slicka såren i ett år och gå vidare.
Och det är nu det blir intressant. Alltså, jag tänker inte... Vi har ju pratat om det här med förbundscoacherna och allihopa. Och det finns ju ingen... Alltså, för mig är det alldeles för tidigt för att göra någon sorts bedömning. Det är en omöjlig situation med så kort tid att skapa någonting. Utan det är nu man får se över en längre sikt. För att jag förstår... Det är första gången liksom Robin Sandberg står där vid sidlinjen på landskamp. Klart som fan att inte den insatsen kommer vara 100%.
Och sen dessutom att han får, liksom att han får det lag han får. Alltså, ja.
Jag har ingenting att säga. Jag kommer inte säga någonting om just det. Jag säger bara så här. Alltså, jag tycker att de gjorde en bra insats. Jag tycker att Sverige gjorde en bra insats. Jag tycker coacherna gjorde en bra insats. Och nu får vi se bara. För det är nu man vill se att de bygger den här... Alltså den här stommen kring laget. Hur de bygger kulturen kring laget över en längre tid. Har vi ett år, ja, men då har de möjligheten att skapa någonting. Och inte först det kan vi egentligen, så att säga, utvärdera något, tycker jag.
Ja, det är dags för SPL här. Och eftersom jag tror att ett av ämnena kommer att vara Jämtland-Norrköping, så är det väl läge för dig då, Johansson, att inleda det här segmentet om SPL.
Alltså jag måste vara rent ärlig. Jag var riktigt sjuk. Jag var taggad på den matchen. Jag var det. Det var ju fredags. Sambon var borta på after work. Barnen hade blivit mutade som aldrig förr. Jag tänkte fan helvete. Till och med Adam som är 1,5. Han fick ju vad fan han ville. Det var bara fritt fram. Nu kör vi. Och så Norrköping. Var en besvikelse. Alltså jag tyckte inte ens egentligen var speciellt bra. För jag tycker att de har lite så här, vad kallar man det på svenska? Complacency. Alltså, vad kallar man
lite
det?
Lite nöjda, lite dästa efter maten typ.
Ja, men typ. Alltså, de går på någon sorts autopilot där jag inte tycker att det är någonting fantastiskt. Men Norrköping, just nu får vi se om det är issues. Men de senaste två matcherna har inte sett bra ut. Eller säger du, Nick?
Jag håller helt med dig. Jag tycker att jag ser lite oroväckande tendenser, för under hela matchen kunde de inte lösa. De kunde inte lösa en flare screen. Alltså jag förstod ingenting. Jämtland körde jättetrötta spel, för de visste att Norrköping skulle göra bort sig gång på gång på gång. Jag vet inte hur många öppna tre Arctic Wind fick. Jämtland vinner trots att Arctic Wind har foul, trots att Steve Harris inte spelade. Det var ju flera spelare som hade foulproblem i Jämtland. Ändå vann de jättekomfortabelt. Och nu ser min kallning från förra veckan om att Norrköping är typ topp 10 bästa lag. Ja, det ser riktigt illa ut. Det jag menar är att de är topp 10 mest talangfulla lagen. De har jättemycket talang. Men just den här matchen och matchen i Borås, jag ser ett lag som tävlar i att ta tuffa avslut. Och jag ser ett lag som, precis som du Johan, så ser ett lag som... De tror att de är riktigt bra. Och det är inte bra, för att Norrköping förra året, de trodde aldrig att de är riktigt bra, utan de bara kämpade och blev bättre ju säsongen gick. Och du vet, har du ett lag med Felix Stenis och typ Schieber, och det ser ut som att laget inte sliter, då har du ett problem. För de här två grabbarna, de känner inte till något annat än att köra 100 km i timmen. Men det kommer vara bra. Det kommer ju bli final mellan Jämtland och Norrköping. Mest troligt, man vet ju aldrig idrott. Men det där med backscreens, jag tycker jag är helt otroligt. Det är ju liksom det är ett juniorlag. Det är ett seniorlag med väldigt många duktiga försvarare. Men då kommer nog bli bättre till nästa match. Långsiktigt finns det ingenting att oroa sig för. Men kortsiktigt, precis som du säger Johansson, det har sett riktigt jävla dåligt ut de senaste två matcherna. Och sen vill jag säga en annan sak. Anna Schack sa i en intervju inför matchen att Norrköping vann förra året, men ligan var svagare. Och jag ska säga en sak, alltså Anna Schack är en mästare på att få andra människor ur balans och få dem fokusera på fel saker. Det har han gjort många gånger i de här 6 åren. Och jag tror från botten av mitt hjärta att han ser det, för att han vet att det kommer få folk ur balans. Och jag såg verkligen hur mycket Mikko Rippinen ville vinna matchen mot Jämtland. För att han vände sig mot publiken och försökte verkligen få igång publiken. Så han spelade, lyckades inte göra det. Men det känns som att Adnan, han har gjort det så många gånger. Han träffade en öm punkt och folk börjar liksom fokusera på fel saker. Jag tror att
bra Adnan... trollat.
Ja, han är jävligt bra på att trolla. Han har gjort det flera gånger. Det är som följer ligan, ni vet. Och jag tycker att det är en ganska bra kvalitet att ha. Sen håller jag inte med honom om att ligan är ett snäpp bättre. Men det är inte så drastisk skillnad att man kan säga ja, men de vann ju förra året för att liksom ligan var klart sämre. Det tycker inte jag. Men han är faktiskt bra på det där. Hade han tweetat ofta tror jag att han har varit bra på att trolla.
Värt att notera, 2638 på läktaren. Det är helt okej.
Ja, det är jätte... Jag har skrivit ett tillägg om det, att vi har fullsatta läktare. Det är så gott som fullsatt i Köping också nu senaste matchen mot Nässjö. Vi tar riktiga kliv. Vad vi gör av det här, av de här tillväxten på ungdomssidan, av lite bättre publiktryck i SBL här, och att damligan faktiskt håller högre kvalitet än på många år, det återstår att se. Men jag ser positiva tendenser. Vi kan inte bara sitta här och klaga, okej? Bänk ljuger aldrig, men vi kan inte hålla på vår negativa och klaga hela tiden.
Ja, där pratade ju Adis om det till SSK. Vi vill ju åka och kolla på några ungdomsträningar typ. För, alltså nu, det finns en period nu som vi kan titta tillbaka på som svensk basket om 10-15 år och säga fuck, we missed it. Alltså det finns ett sånt läge nu med alla rapporter om spelare. Jag kommer inte ihåg exakt, jag fick se någonting från så här Västra Götaland eller vad. Det var 2000 registrerade spelare och så var det typ så här 30 registrerade coacher. Alltså vi måste utbilda coacher, vi måste ta hand om, ta in föräldrar, lär dem. Alltså speciellt på unga lag, skitsamma om de har lirat basket förut. Är de duktiga föräldrar så kommer de lära sig av intresset. Ta in, utbilda dem.
Gå steg ett och steg två.
Det är ju en grej som har varit ett problem tyvärr under pandemin, just att alltså, den typen av utbildningar har ju legat nere. Så det är ju, förhoppningsvis är ju det just precis en sån sak som man ägnar rätt mycket tid och kraft åt att få igång nu när behovet faktiskt är enormt stort.
Ja, vi har ju rekord. Vi har ju från Luleå varit Max Wiks, eller vi har som tweetat ut att det var 67 EB-lag eller vad. Vi hör samma från Uppsala. Vi hör det från Göteborg. Överallt. Alltså vi hör, boomen är ju här. Och nu gäller det att ta hand om den.
Visst ökar det även i Stockholmsskulden. Du hade ju lite siffror på det.
Oja.
Så vi har något här, snälla. Vi måste göra något av det här. För vi kan bygga vidare från den här tillväxten. Det är ju, jag tror att vi kommer se resultat om 10 år. Om vi gör liksom saker och ting rätt. Det är först om 10 år vi kommer se konkreta resultat.
Jag hoppas ju att vi får se konkreta resultat i form av ett eller två till bättre lag i SPL här. Och mer publik på läktaren redan innan dess i och för sig. Alltså då menar jag inte, det blir svårt att få så mycket mer publik än de ställen där redan är fullsatt. Men de ställen där inte är fullsatt, att vi får någonting att hända där redan tidigare. Men jag håller med, det tar ju säkert 10 år innan vi liksom har fått fram spelare och landslag och liksom allt det där. Men som sagt, just nu ser det ju ganska positivt ut på många fronter, förutom då det här att vi behöver fler ledare. Men det som, jag är rätt säker på att man kan, att man känner till det här på förbundet, att det här är någonting som är prioriterat, att se till att få igång ledarutbildningar igen.
Vi kommer även att ha väldigt mycket publik på matchen mellan Sverige och Finland, och det är inget vi ska ta för givet. Det kommer vara mest troligt över 10 000 pers. Och som sagt, mycket som rullar på bra. Men det finns ju även andra saker som är väldigt problematiska. Men det behöver vi inte kanske ta idag.
Nu, ska vi glida vidare då till hot takes? Nick, är du sugen på att börja?
Yes. Evan Mobley idag, 14 matcher in i sin karriär, är bättre försvarare än Draymond Green.
Addis, ta den här du.
Nej, men sluta Nick. Kom igen.
Ja, varsågod. Gräv fram någon insane avancerad statistik, för du kommer inte, alltså du
allvarligt, kom igen nu. Du säger själv att Steph Curry inte är mer än maximalt en okej försvarare, och Golden State har återigen, nu har de väl här för mig bäst defensiv rating av alla i NBA, och de var bra förra året också.
Har du sett Gary Payton, den andra spelar försvar?
Ja, jag har sett Gary Payton, den andra spelar försvar.
Har du sett Andrew Wiggins spela försvar?
Han är en individuell försvarare. Jag ser
en
också,
otrolig sådan. Otrolig. Ja,
men hur många minuter per match spelar han?
Det jag vill säga är att, nej, jag säger inte att Draymond Green inte är bra försvarare. Vänta, det är inte min hot take. Min hot take är att Evan Mobley är idag bättre defensivt än Draymond Green.
Jag håller inte med.
Varför är det insane? Har du sett, hur många clean matcher har du sett?
Jag har sett Evan Mobley, och jag håller med om att han är en fantastisk försvarare, men han är än så länge inte i närheten av att vara så smart och utvecklad i sitt försvar som Draymond Green är.
Cleveland Cavaliers,
inte i närheten.
Okej, okay. Cleveland Cavaliers höll Detroit Pistons på 78 poäng. De höll Boston och Washington senaste veckan. Båda lagen vill göra mycket poäng, höll de under 100. Vet ni hur de gör det? De har Evan Mobley och Jarrett Allen under korgen. De har inte mycket i försvaret i Garland och Rubio, men de är två monstren. De gör all skillnad i världen. Och Evan Mobley, hans förmåga att byta och spela en mot en försvar mot guards, hans känsla för att vara på rätt ställe och blocka skott är alltså det är otroligt. Hade han spelat för Knicks så hade folk fattat, men nu vet inte. Evan Mobley har potential att bli typ ligas bästa försvarare.
Men absolut, alltså, men han är inte där än.
Jag tycker att han, ja.
Golden State är ju ligans bästa defensiva lag. Alltså, och det är inte Gary Payton den andres 12 minuter per match som gör det.
Jag ser alltså till att Draymond Green är bra. Ni har aldrig förstått det där med Draymond. Jag tycker att Draymond Green är en bra försvarare. En av ligans bästa. Jag tycker inte att han är bäst någonsin. Eller topp 5 någonsin. Eller bäst i den generationen ens. Jag tycker att, som jag tweetade det, jag tycker att Gobert och Kawhi Leonard har varit bättre försvarare. Men vi pratar inte om det. Evan Mobley är otrolig. Och
men det var du som pratade om att han är bättre än Draymond Green. Då får du faktiskt köpa att det blir så här.
Ja, men Evan Mobley är bättre. Alltså, och jag har avancerad statistik.
No, he ain't.
Ja, vänta, jag ska ta fram.
Det enda du har är att han contestar fler skott.
Evan Mobley, advanced
stats. Så nu ska han ta fram advanced stats. Ja,
precis, det är lite för sent för det.
Mm. Ja, fortsätt ni. Men i alla fall, ni som lyssnar, ni vet vem som talar sanning här.
Det är så här vi tappar förtroende. Det vet
alltså, nu är det ju faktiskt så här. Jag hade tänkt att jag skulle gå egentligen. Men liksom, i det här läget, Johansson, så måste jag ge scenen till dig för att kalla ut Boomer Nick. Varsågod.
Alltså vi vet ju alla vad som är ganska säkra tecken på boomers. Ett, teknikproblem. Eller hur? Och vad är det vi märker? Varför börjar vi typ oftast typ, vi träffas 7, vi börjar alltid typ så här 7:45. Varför? Jo, för att någon jävel inte får igång sina AirPods eller vad det är. Ja, det är ett. Sociala medier. Ja, det verkar finnas en stark att ogilla sociala medier här, eller?
Och han kan inte ens hitta Cleveland Cavaliers sociala medier, utan han liksom tvingas att se Bulls.
Alltså, Nick gillar ju bara sociala medier han är aktiv på.
Precis.
Inte TikTok och sånt, det är ju bara liksom ungdomarnas trams.
Exakt.
Men att skriva inlägg på Facebook, det går bra fortfarande.
Ja, precis. Och vilka hänger mest på Facebook?
Ja, boomers.
Ja, ja. Och så tredje då, eye test.
Ögontestet. Men älskare.
Men jag ska inte grunda hela min hot take var igen. Jag ville bara kalla ut honom som boomer, men det var inte min hot take. Jag det var bara kul att göra.
Men jag måste lägga till att ja, googla också hur man bygger en vedbod på 10 kvadratmeter. Det är också boomer.
Ja. Men min är så här. Jag tweetade ut det här Draymond Green alltså top 5 all time defenders, alltså försvarare. Och då får jag en massa svar tillbaka som jag köper, liksom Hakim, jag får Ben Wallace, jag får allt det där. Och sen får jag det här, Bill Russell. Alltså, jag tycker det är så jävligt svårt att sätta såna där spelare i ett sammanhang. Jag har inte sett en hel match med Bill Russell ever. Så hur fan ska man kunna ta hem? Hur många kan säga att de har sett mer än två matcher med Bill, eller en hel match med Bill Russell. Eller en hel match med Will Chamberlain.
Man får vara lika gammal som jag.
Ja, men typ. alltså, det finns ju inte. Så att, så här, när vi diskuterar, för då är det så här, när vi jämför då de bästa ever, oavsett om vi pratar spelare eller försvarare eller vad det må vara, så är det så här, det går inte att sätta dem i ett perspektiv, för att skillsmässigt så är de inte i närheten. Bill Russell hade ju inte ens fått plats på en bänk i dagens NBA. Och tittar du rent så här, ja, men då ska man titta gentemot den generationen. Ja, då är Bill Russell och Will Chamberlain överlägset de bästa spelarna som någonsin funnits. För att de var liksom uppväxta bland små midgets som de liksom dominerade totalt.
Jag tycker att det kanske främsta argumentet som man liksom på något sätt ändå måste, alltså 100% respekt till Bill Russell och Will Chamberlain, det är inte det frågan om, men Bill Russell, jag tror att det var hans sista säsong, jag för mig att det var det, eller en av de sista i alla fall, 1964-1965, då fanns det 9 NBA-lag.
Exakt, så min hot take är så här: när vi gör alla såna här all time lister så tittar jag bara från 1980 och framåt. Vi kan glömma resten, för det är fan, det går inte, det är inte relevant att sätta i ett sammanhang.
Det är dock, alla... Ja, men det där är ju dock att vara respektlös mot sporten och respektlös mot sportens historia.
Ja, vi kan räkna det som olika, eror.
Ja, men du vet, exempelvis när jag gör mina topp 10-listor på bästa spel någonsin, jag kommer aldrig någonsin ha Wilt och Bill i toppen. Men man måste ju ha dem topp 10, det måste man, för de har betytt så jävla mycket på spelet. Och det är inte deras fel att de föddes så långa och levde på 60-talet och faktiskt gjorde ett jättejobb. Så jag menar, alltså det...
Men hur sätter du dem i ett perspektiv?
Okej, alltså, 60-talet, här är mitt perspektiv. 60-talet var jätteviktigt för basketens utveckling, de var jätteviktiga, de måste få sin cred, det är mitt perspektiv. Sen förstår jag såklart... DeAndre Jordan hade snittat 30-30 liksom på 60-talet. Men ja, vad ska man göra? Och Bill Russell, han snittade 16 poäng per match för sin karriär. Det är inte anfallet han är historiskt bra för. Det är ju hans försvar. Och där måste man vara student of the game. Man måste läsa böcker, man måste titta på highlights. Man måste hitta det man kan hitta för att skrapa ihop en åsikt.
Vad har du läst för bok om Bill Russell?
Jag har läst massa böcker om Bill Russell. The Book of Basketball för Bill Simmons. Vänta, så jag ska googla några till. Så att jag,
Men medan du gör det då, om vi pratar impact of the game, så är det ju så här, hur kan du då liksom avfärda då spelare som Draymond Green, som faktiskt haft en impact på hur försvarsspelet spelas idag?
King of the Court.
Alltså, jag måste bara säga det här om Draymond Green. Draymond Green är ju faktiskt en av få spelare som jag råkade av någon, jag minns inte varför, men jag såg honom på college och fastnade för att Draymond Green är jävligt bra. Och då var ju diskussionen, varför gick han 35 i draften? Jo, det var för att han är rätt kort, han är typ 6-7 eller 6-8. Så han var vad man på den tiden betraktade som en tweener. Folk trodde alltså att han är för liten för att spela 4 och han är inte tillräckligt snabb för att spela 3. Han var alltså center i lineup of fucking death i Golden State Warriors, som är liksom de senaste 10-15 årens liksom helt och hållet revolutionerat basketen. Sen kan du då diskutera hur mycket Draymond Green hade del i det här och hur mycket Steph Curry och Klay Thompson och allt det där. Men så var det. Det här är ju liksom ren fakta. Och det faktum att Draymond Green kunde spela försvar som en center och lösa upp anfallet eftersom han fixade och passade bollen när han spelade 4-3 när Curry eller Clay var dubblade, har ju liksom skapat någonting som inte hade varit möjligt utan en spelare av hans kaliber. Det är inte svårare än så.
Men vänta, vad pratar vi om nu? Pratar vi om Draymond Green eller Bill Russell?
Ja, men du sitter ju och googlar böcker om Bill Russell för att kunna säga att du har läst dem. Då måste man ju kunna få prata om något vettigt.
Jag kan säga så här. Om jag ska göra en topp 5-lista av bästa försvarare så kommer inte jag ha Bill Russell med, för att jag kan inte sätta honom i ett sammanhang med resten.
Men han måste typ vara med. Alltså,
jag håller med om att han måste vara med.
Men grejen är, mitt perspektiv är så här, alltså jag håller generellt med kring liksom den, vad ska vi säga, medelspelaren på den här tiden. Grejen bara med till exempel Wilt, är ju att han var ju faktiskt atletisk som dagens spelare.
Alltså, om jag inte har mer. Han var ett freak.
Precis, han var ett freak. Så att, absolut. Så att jag tänker att alltså, han är ju faktiskt en, och även Bill Russell är sjukt, eller var sjukt atletisk. Alltså jag har sett highlights när han hoppar över spelare. Liksom. Han var galet atletisk. Och jag tänker att de här två skulle ju... Man skulle kunna transportera dem. Bill Russell skulle få lite mer problem just för att han är så begränsad offensivt. Men Will Chamberlain, alltså han hade definitivt kunnat spela nu. Sen, vad han hade varit, vad vet jag liksom. Det är svårt att säga. Men också perspektiv, alltså ett annat perspektiv, för att jag förstår att det är svårt. Men tänk så här då. Will Chamberlain spelade mot Bill Russell, okej? Hade långa battles i många år. Will Chamberlain hade även... de här fighterna med Kareem. Okej? Okay? I slutet på Wills karriär, i början på Kareems. I kanske 3-4 år, överlappande år. Kareem, och sin sida, var lagkamrat med Magic Johnson. Spelade mot Michael Jordan. Är det med? Det är inte... alltså, i år, ja, det är stora glapp. Men Wilt har spelat mot grabbar som spelar mot Jordan.
Och som kunde mäta sig.
Som kunde mäta sig, alltså som kunde hävda sig, som kunde vinna championships medan Jordan var i ligan. Det för mig är ändå någonting. Alltså då...
Jag kan hålla med om viss del där, men jag kan fortfarande inte sätta någon i sammanhang som jag inte sett en hel match och sett vad jag är kill. Jag har sett någon block. Jag har sett blockar. liksom, alltså någonstans är det så här, jag skulle jag se såna där highlights från Draymond Green, då förstår jag att man tycker att Bill Russell är bättre. För det är ju någonstans, det är inte det som visar för mig en bra försvar, utan jag kan bara inte sätta dem i sammanhang, för jag har inte, jag har inte sett dem på det sättet. Jag har sett från typ, jag har sett åtminstone 20 matcher av de mesta hyggliga från 80-talet och framåt. Och då kan jag sätta någon i ett perspektiv där jag säger så här: ja, den här killen var en riktigt bra en mot en försvarare, den här var riktigt bra. Jag har inte, alltså jag kan inte ens sätta dem i ett så här, visst, de var dominerande. Jag tar inte ifrån det dem. Jag kan inte ta det ifrån, alltså, och jag har respekt för att de var väldigt dominerande och revolutionerande för sporten. Men jag kan inte sätta dem i ett sammanhang när jag jämför med Kawhi Leonard, liksom Draymond Green, Ben Wallace eller dem.
Ja, jag fattar. Men det låter nästan som att vi måste styra upp en kväll där vi tittar på en sån här gammal match, minst.
För att faktiskt.
Ja, men faktiskt, alltså vi borde göra det.
Jag är all-nighter.
Ja, vi får göra det, för att det är plågsamt lite, men det är lärorikt.
90-talet var plågsamt redan.
Ja, det är också tufft. Alltså, men jag var ju en tid i mitt liv då jag alltså var så sjukt insnöad i NBA att jag har ju ett bibliotek av matcher. Alltså 50, 60-talet, 70-talet, alltså så här helt sjukt.
Jag har sett All-Star-matcher från 60- och 70-talet. Ja. Det gick ju på en kanal i Serbien när jag var liten.
Alltså, för jag vet, jag fick en sån här DVD-lunta. Jag fick alla finalmatcher under hela 80-talet. Så de har jag i princip sett varenda jävel. Men innan 80... ingen relation.
Nej. Ja, nej, men vi får styra upp det. Det är ju ganska kul att se dem spela. Det är väldigt annorlunda. Så är det.
Jag har en lite sådär, möjligen en halvjum hot take. Men det är ju inte bara till exempel vår saknade vän Stefan Jovanovic som hade en soft spot för Sacramento Kings när de hade Chris Webber och Vlade Divac och Peja Stojakovic och Jason Williams och de där. Det hade även jag. Och dagens hot take är att det är dags Sacramento att sparka Luke Walton. Kom igen nu. Alltså ni måste skärpa er. Sälj helst laget också Vivek Ranadive så att det kan bli lite ordning där. Men nu är det faktiskt ändå så att Sacramento har faktiskt, de har De'Aaron Fox, de gjorde ett fynd förra året med Tyrese Halliburton i draften, de har Buddy Hield. Vi är alla ensamma att Rashawn Holmes är en alldeles utmärkt center som de fick på ett billigt kontrakt. Harrison Barnes är ingen superstjärna men fullt legitim NBA-spelare på alla sätt och vis. De draftade Davion Mitchell som är en sjukt bra försvarare och bidrar redan i år. De är ändå 5-8 just nu och 11 i Western Conference bakom bland annat Oklahoma City Tanker. Luke Walton var assisterande coach i Golden State Warriors 2015-16 och gick 39-4 då när Steve Kerr var borta för att han genomgick, han opererade ju ryggen så han var borta en massa matcher. Och då startade Golden State 39-4 under Walton och det gav honom då ett jobb i Lakers där han var i 3 år. Hans rekord där var 26-56, 35-47, 37-45. Sen har han varit i Sacto 31-41, 31-41 och nu 5-8. Han är 41, han är 41. Han är ju liksom en bör på pappret vara en ung och lovande coach. Men alltså kom igen. Du har inte åstadkommit ett smack var du än har varit. Och nu i år var, är faktiskt Sacramento tillräckligt bra för att vara i alla fall 500 team. Och det är ni inte. Och du har sump, även om du hade fel i den här hot take eller liksom i taken Doncic Bagley och allt det där, du är uppenbarligen inte så jävla bra på manage people heller eftersom du inte ens kan få Marvin Bagley att gå in på banan efter att ha bänkat honom 100% liksom. Det är dags, kicka Luke Walton.
Ja, det är dags, jag håller med dig. Det är
vad som han visat?
Inget.
Ja, hans winning record, han är knappt 41% totalt och win-loss record. Inga slutspel som head coach. Han har varit assisterande i Golden State.
Räknas de här Golden State-vinsterna han tog när Kerr var borta?
Nej, de räknas inte.
De räknas inte. De räknas inte.
Nej.
Men han är alltså minus då 5 säsonger i rad och så är han ju då även minus då den här säsongen. Och Lakerslagen var väl inte asbra allihop och Sacramento-lagen har inte heller varit asbra, men grejen är ju, tycker jag också, att man ser ju ingen utveckling.
Nej.
Man ser ju inte egentligen någon, alltså det är ju ingen i Sacramento som har blivit liksom tillräckligt mycket bättre under hand, för de har ju haft ett ungt lag. Alltså det är som sagt, jag är ledsen, men det är dags.
Det är dags. Alltså, senast de vann en slutspelserie var Halliburton typ 3 år. Alltså,
det var väl med de här. Det var väl med Divac och,
ja,
och
Weber.
Typ
2004.
2006 eller något sånt där. 2005.
04. Ja. Nej. Jag tror att 2005 åkte de ut mot Seattle i kvarten i Western Conference. Så det måste vara 2004 de senaste.
Ja, det är 04. Mm. De slog... något lag åkte ut mot Timberwolves i andra rundan.
Just det, så var det.
Okay,
Så att ja, nej, det är dags. Alltså någonting måste hända helt klart.
Mm.
Alltså de har haft så många dåliga draft picks genom åren. Det är otroligt. Minns ni när de helt plötsligt tog den här stora greken från ingenstans?
Och sen sparkade honom ett år efter.
Ja, bara va? Alltså... Jag vet inte.
Men grejen är ju att nu har de ju faktiskt tagit ett och annan, en och annan, eller liksom i sammanhanget ändå okej draft pick och har ju liksom ett lag som är i sammanhang, och då måste man ju ändå säga att management har varit lite bättre de senaste åren.
Verkligen.
Men det är inte coachen.
Nej.
Kan man ju då diskutera varför de har 17 centrar och väljer att inte spela Marvin Bagley. Det kanske inte är asvast av management så, men som sagt, han har ändå 7-8 legitima NBA-spelare jämfört med Washington liksom. Är Washington så mycket bättre spelare för spelare? Det är de ju inte.
Nej.
Nej, så är det.
Sorry Luke, you gotta go.
Ja. Nej, håller med. Hade han haft ett annat efternamn så hade han ju redan varit stekt. Eller han hade inte, vet du, han hade inte ens varit där.
Nej, det var jag tror också.
På den platsen.
NBA är ju bara stort nepotism. Hela NBA.
Ja, men, och det är ju klart att han fick ju någon form av cred också för det här med 39-4. Men liksom kom igen. Som sagt, Clay, Steph och Draymond typ i sin prime. Ska inte säga att jag hade kunnat coacha, men jag tror att han hade ganska lite att göra med att, att de gick 39-4.
Mm. Ja, verkligen. Ja, vi kan ju gå ut på min hot take då. Visst är det sista?
Jajamän. Yep.
Ja, sure.
Jag, alltså den här tar jag på uppstuds, så att jag har inte gjort... liksom researchen, så jag orkar inte backa upp den. Det kan vi ta nästa avsnitt. Skölden, du kommer vilja ha en diskussion. Det kan vi ta nästa vecka, för då ska jag komma armerad och komma
body armor.
Ja, exakt, med armor och allt. Men jag sitter ofta för mig själv och tänker på de bästa spelarna någonsin, och jag har kommit fram till i min research att Michael Jordan numera på min lista är nummer 3.
Startar du skogsbranden och så bara springer därifrån.
Ja, då måste du åtminstone tala om vem som är etta och tvåa. Etta tänka mig, men tvåan, precis. Säger du Kareem, så vet jag inte vad jag gör.
Jo, men det är Kareem. Och LeBron etta, Kareem tvåa, Jordan trea. Men jag tänker, Skölden, vi tar det här nästa vecka. Så kom med gunnen, och så kommer jag med min...
Jag kommer med gunnen. Jag kan säga så här, den är redan laddad. Jag behöver inte göra någon mer research. Jag har full koll.
Det här är ju en cliffhanger alla säsongsavslutning, för fan. Det här är ju
jajamän.
Sista bossen en fight.
Ja, precis.
Precis.
Lämna tusen. Ja, fuck.
Ja. Vi tar
det nästa vecka. Det är bra att gå ut på det.
Vad sa du?
Vilka kommer före? Förlåt, jag är inte
LeBron och Kareem.
Okej,
okay,
ja, men det kan
jag
köpa.
Mm.
Ja,
svikare, Nick. Svikare.
Nej, det kan du inte. Jag håller inte med. Men jag kan ändå se hur någon skulle resonera och sådär.
Ja, snyggt.
Bra. Ja, det känns ju svårt att säga att bänken aldrig ljuger just nu, men jag gör det ändå. Kom ihåg det, att bänken aldrig ljuger. Ni vet var ni hittar oss, ni vet vilka vi är, och ni skickar era tankar till Stefan Jovanovic att han ska krya på sig, och så gör ni som han säger och smsar det här avsnittet till en kompis, så är vi dubbelt så många till nästa avsnitt. Ha det bra, ciao!
Och glöm inte, våga vägra avancerad statistik.
Och lämna 5 stjärnor review på Apple Podcaster. Det är bra.
Swisha mig.
Ät middag.